Nu rullar min.
Min rullar också. Yes.
Okej. Okay. Åh, söker på.
Det kommer igång här, känner jag. Okej. Okay. Hej och välkomna till podden Viss och Svärm on the Run med mig och Sofie Svärm och Sara Viss. Nu har vi som vanligt och Sara inte hört på en vecka. Vi poddar ju alltid på fredagar. Hur är läget?
Ja, men det är bra nu. Jag har faktiskt haft en sjuk vecka.
Åh nej!
Så jag låter lite krasslig fortfarande. Nu är min hesa Sara tillbaka. Nej, men jag mår bättre igen. Den kom snabbt och den försvann ganska snabbt.
Men blev det en förkylning? Det var...
Ja, men halsont, jättetäppt, snorig, hostig och barnen också. Och det började med barnen och så det har ju kommit från förskolan. Ah. Jag har testat mig också och det var negativt. Så det är det viktigaste nu.
Alltså det här...
Så ingen corona.
Nej, men alltså vi har haft förkylningar i 2 omgångar här hemma också. Och jag har tagit 2 coronatester under tiden också. Sen typ 2 månader tillbaka. Så de här vanliga förkylningarna är ju tillbaka, har man ju märkt. Hos barnen.
Ja, och jag har ju haft flera gånger, det vill säga, är det pollen? Alltså lite krasslig, så jag nästan har blivit så här irriterad på att jag bara, kan det inte bara bryta ut ordentligt om jag är förkyld eller om jag är sjuk? Att det blir så konstigt när man är så här, man har inte ont i halsen. Men man har just den här pollenkänningarna. Och samtidigt, man kan ju inte avboka jobb för pollen.
Nej.
När man är, alltså, men samtidigt kan man ju inte vara 100% säker.
Nej.
För man är lite hängig. Så då har jag alltid varit så här, kan det inte bara liksom eskalera så att jag blir sjuk och sen frisk? Och så, så, men det fick jag ju nu då. För det var liksom, jag kände faktiskt på, det var tisdag morgon. Så jag hade sovit väldigt dåligt för att jag hade hört att Rasmus hostade mycket. Så då hade jag sovit dåligt. Men så började jag så tidigt, så åkte jag till jobbet tidigt. Och så tänkte jag, nej, men det är bara att jag nu är extra trött för att jag har inte sovit i natt. Men sen efter första kunden, så jag var liksom, men du vet, jag kunde inte släppa det. Jag bara, nej, men är jag bara trött eller inte? Nej, så här, och så då så blev jag så nojig. Så jag bara, vet du, jag åker hem nu. Jag vill inte vara kvar när jag går och tänker på det. Så jag åkte hem och det var bra, för sen så åkte jag hem och vila, och när jag vaknade då hade jag ont i halsen. Och sen så eskalerade det ganska snabbt, och så var det liksom tisdag och onsdag, framförallt förmiddag, så var jag väldigt, alltså väldigt förkyld. Och sen så var det som att det bara, sen mitt i allt var Rasmus frisk igen, kändes det som att det var som att han var sjuk i 2 dagar och så var bra. Och sen igår började jag också känna mig bättre, och idag så är det, nu låter jag värre än vad jag är.
Men gud vad skönt, för ibland kan jag förkyla sig i typ 2-3 veckor liksom. Alltså,
ja
vad skönt, om du kan vända snabbt nu.
Ja, nej, men det kändes som att det var en snabb, och Lias också mår bättre. Men det känns som att vi har varit hemma, alltså hela veckan har vi varit hemma allihopa, och det har regnat ute och vi har varit krassliga. Så det är nästan så här, man bara, ja, yes, vi ska podda, yes, jag går iväg en timme.
Alltså fy, men på tal om vädret, vad hände den här veckan?
Ja.
Nej. Regn och alltså så jäkla, och jag sprang och coachade Sprintcrowd appen i onsdags, och bara det öste, det regn, det blåste. Jag sprang och skylde mig så här under olika broar och träd, för mobilen var typ dyngsur. Och bara, nej, vad är det här?
Och jag läste det, att du hade varit ute igen. Jag får ju de här bilderna när du springer liksom och skriker högt på engelska, och de bara, okej.
Okay. Ja, men svara, alltså, det är så jäkla kul. Alltså det är så pinsamt. Alltså folk tittar på mig som att jag är dum i huvudet, alltså, när jag springer runt. Det är verkligen, du vet, när jag började, du, jag gjorde podden i det här springsnacka, och så bara, go, go, go! Så här, 1 minute left, och skriker på engelska så här, som en, ja. Ja, du fattar, det är, folk tycker att det är knäppt.
Det är vilka dagar? Är det onsdagar du kör?
Ja, onsdagar klockan 5 är det.
Jag måste haka på.
Ja, men
jag
har testat för att se. Alltså,
för att få ta del av det här på riktigt.
Ja, du får testa dem då, eller hur? Gör det. Ja, det vore superkul.
Jag måste göra det.
Ja.
Hur mår du annars? Har du tränat på bra och så?
Jag skulle säga att jag mår ganska bra. Eller alltså, jag är inte sjuk. Men jag har känt mig otroligt hängig. Det var liksom länge sedan som jag kände mig pigg. Det var jättelänge sedan nu. Typ så här en månad sedan kanske. Och jag har också varit så här, som igår skulle jag sprungit. Men kände att, nej, jag, tänk om jag håller på att bli sjuk. För jag var så himla trött. Och tänkte, jag kommer få ont i halsen i natt. Men det har varit ingenting. Så att jag är inte sjuk. Jag är bara trött. Så att jag har inte haft en så här jättebra liksom träningsvecka än så länge. Mm, jag har kört på med lite distanslöpning. I tisdags fick jag till ett 6x5 minuter tröskelpass. Och där kändes ju faktiskt väldigt bra. Jag var jättetrött innan jag gick ut, men vart jättepigg, alltså under tiden och efter. Så att alltså löpningen för mig kan ju vara så här, ibland så dränerar den mig ännu mer, att jag blir ännu tröttare av den, men i vissa lägen så är det precis tvärtom, att det är precis det jag behöver för att bli pigg igen. Och så var det verkligen tisdags. Jag fick tillbaka energin, och även onsdagen där när jag coachade Sprint Crowd appen så var det med så här, jag låg och sov innan och bara, jag orkar inte gå upp liksom. Tvingade mig själv upp, kom ut, kom igång, du vet så här, coachade, skrattade, körde på, hem i regnet och bara mådde så jäkla bra efteråt.
Gud, ärligt.
Ja, så ibland är löpningen verkligen som medicin på något sätt. Det stämmer så bra ibland, och så var det verkligen nu i veckan. Du får se, jag planerar kanske att springa ett pass nu efter vi har poddat kanske, få lagen lite backar. Alltså lugnt tempo är planen. Och ett långpass i helgen är också planen. Om jag känner mig pigg här nu. Framöver.
Mm. Gud, jag ska försöka röra på mig också idag. Alltså lätt träning idag. För nu blev det så här. Men jag var sjuk i veckan. Förra veckan, då berättade jag ju att jag hade haft ont i knä. Så jag nu vila. Så nu har det ju gått liksom typ två veckor där jag har gjort något. Jag hann med i söndags träna liksom ett pass. Alltså förra söndagen då. Men det är typ så lite träning. Så att nu börjar det, den där känslan vi har pratat om. Att man bara, men gud, jag är en person som inte tränar.
Ja, jag förstår precis.
Och att jag börjar ha liksom ont i kroppen. Du vet, nu börjar jag känna mer i knäna igen och i höfterna. Mm. Och jag bara, nu kommer det ju inte av att jag har tränat. Nej. Det kommer ju inte av sprinten nu. Nej. Så jag bara, det här kommer ju av att jag har suttit mycket mera. Alltså jag har ju inte varit knappt utanför dörren på några dagar. Mm. Och har jag gått, så har jag gått en lugn promenad. Alså knappt jag skulle kalla det promenad. Det har nästan varit så här också att jag, när jag åkte och tog ett källtest, så jag åkte, tog båten och liksom den här transportgången. Mm. Men när jag känner det i kroppen direkt, att den liksom inte mår bra av att inte röra på sig.
Alltså det där, jag har tänkt på de sista månaderna väldigt mycket. När jag har kört som mest, vilket som kanske har varit runt 5, max 6 mil nu på en vecka, då har min kropp mått som bäst. Alltså jag har inte haft ont i någon sena, ingen känning i knät, ingenting. Sen när jag hade uppehållit det där med ögonoperationer och det där, då körde jag liksom ingenting alls på en vecka, nästan en och en halv. Då började jag känna så här, för jag har haft känning i hälsena en period i vintras. Bara lite känning i hälsenan. Då kom det tillbaka. När jag var stillasittad den veckan. Och ut och gick bara, så bara, nej, jag stilla i hälsenan. Det är lite ont nu igen. Jag har inte kört någonting. Jag borde inte ont nu, tänkte jag då liksom. Men jag tror att det är just det, att när jag inte är igång, kroppen är inte igång, cirkulationen är inte igång, då faller jag tillbaka, då får jag lite ont i kroppen och blir stelare, får smärtor som jag inte alls har när jag är uppe i kanske 5 mil i veckan. Då mår jag som bäst i kroppen.
Ja, men det är ju någonting med, och just de första dagarna kan det kännas skönt, tycker jag, lite vila.
Ja.
Och sen kanske jag inte tänker på det, men sen efter ett tag, som nu tänker jag, igår och idag, så har jag liksom, du vet, haft den här verken.
Ja.
Och bara, och som du säger, på områden där jag annars kan ibland ha lite känning, det är som att det kommer tillbaka. Så att det känns som att det är så tydligt att kroppen mår bra av att belastas.
Ja.
För att just att annars, eller jag vet inte, nu känner jag bara min kropp känns
alltså
skruttig.
Ja, men jag tror att det ligger så mycket i det. Och det är det här som är lite svårt när man är skadad. Ja, men du, som min sambo har haft en hälseneskada ett tag nu, ganska många månader. Och vilat jättemycket, och det har liksom inte blivit bättre. Alltså blev inte bättre först.
Nej.
Sen kom han igång lite igen. Och då började du vända igen. Fast man inte ska belasta här senan. Alltså det vart också från honom så här att okay, nu är han igång igen lite och tränar. Och belastar här senan. Och då känns det genast bättre. Mot vad han gjorde kanske för några veckor sedan när han inte körde någonting alls. Så jag tror att en viss rörlighet och träning behöver man få in fast man har en smärta. Bara den här gränsen, vad blir för mycket? Att känna in det är ju viktigt, vilket är svårt, supersvårt om man är skadad. Men jag tror ju på viss rörelse för att komma tillbaka snabbare ändå. Så det...
Ja, men absolut.
Ja, men jag kände igen det du sa nu, så kände jag det, att jag har tänkt på det mycket i min kropp. Att jag har smärtor som har känts mer när jag inte har varit aktiv. En väldigt rolig sak som hände i veckan, det var ju att Meraf Bahta och Sara Lahti kvala till OS på 10 000 meter.
Ja, alltså så kul.
Alltså så jäkla
så värt. Roligt.
Så värt att vara och kämpa. Och att man blir så glad för deras skull, alltså, att de har kommit till OS. Och båda två slog ju det förra svenska rekordet.
Ja, precis. Och det var väl Bata som hade det för dem. Men nu sprang ju båda två under det. Och att de krossade faktiskt OS-gränsen. Det var inte så här att de tog det med en sekund eller två. Utan de var ju liksom, vad var det, 15 sekunder kanske ungefär.
Ja.
Om inte mer. Ja. Det var mer, tror jag. Så, men det var väldigt en så här tydlig marginal som de tog kvalgränsen med. Och det var ju jättehäftigt.
Ja. Ja, det är fantastiskt. Det är så kul att se.
Och kul att se lite de här sportbilderna. Och man såg framförallt Sara då, som, var, som kom in efteråt. Men man såg liksom, det var som att hon förstod ju liksom att hon hade jättebra tid. Hon hade ju koll på det. Så man såg ju liksom hur hon bara typ glädjetårarna kom direkt som hon passerade mållinjen. Och det var ju väldigt härligt att se de här sportögonblicken.
Och jag tror att Springsnyggt-podden var på plats där när loppet gick. Och de har nog pratat mycket kring, ja, alltså typ direkt så hade de någon slags rapportering hur det gick liksom i loppet. Så den kanske man ska gå in och lyssna på, tänkte jag nu efterhand faktiskt göra. Tips om en annan podd här, det får man göra, va, Sara?
Absolut.
Jag tror att de var på plats och körde faktiskt sändningar. Så det ska jag faktiskt gå in och lyssna på. Det kan ni ju göra, ni som känner för att ni vill höra det här. För det kan vara ganska kul.
En annan sak som jag bara snappade upp på sociala medier, som kanske inte har med löpning att göra, men som jag känner att vi bara måste lyfta, för jag tror att alla har blivit berörda, och jag tror att jag aldrig har sett någonting som har berört mer på sociala medier än inläggen som jag pratar om nu, och det är alltså båda systrarna Kjos. Alltså först Elin Kjos och sen Idas Kjos inlägg, och jag tror att ni har sett det, men Elin Kjos, Elin har vi ju nämnt, hon fightas mot en obotlig lungcancer. Och hon har ju en helt fantastisk inställning till det, till livet, till sjukdomen, till hur hon hanterar den. Hon har varit väldigt tydlig med att hon accepterar diagnosen men inte prognosen, vilket jag tycker att är ett väldigt bra statement, eller så här, bra sätt att tänka. Och hon har ju redan bevisat, för de som inte har koll, så är det liksom, hon har redan krossat sin statistik väldigt mycket. Hon har Hon är en kvinna i sig, kan man säga. Eller vad säger du?
Ja, alltså, nej, men alltså Elin, man blir ju... Får hitta ord för vad man känner lite där. Alltså imponerad, man blir liksom inspirerad. Man blir på något vis här... Jag blir glad av att se, alltså, hennes inställning. Hur man kan, och väldigt inspirerad, hur man kan vända en sån situation till att bara... Hon har bestämt sig för att hon ska leva. Det är det som finns i hennes värld, liksom, och hon delar med sig av. Alltså wow, vilken inspiration till andra människor som är i olika tuffa situationer. Att hon har den inställningen i hennes situation när hon har obotlig lungcancer. Det är ju liksom, alltså det är så jävla mäktigt, är det. Och man blir liksom så här, nu börjar jag typ tjuta också. men alltså jag blir väldigt så här, jag blir så otroligt liksom rörd. Alltså in i benmärgen. Jag blir så rörd av att se henne liksom. Och jag blir så jäkla rörd också av att se hennes syster, tvillingssyster Ida, stå vid hennes sida liksom. Och alltså de är helt magiska, de här två. De är såna inspiratörer. Jag det är alltså nästan svårt att sätta ord på det. Och jag känner så här, själv som har en tvillingssyster, jag lever mig in i deras situation ganska mycket när jag ser dem. Och det gör mig liksom ännu mera, alltså ännu mer berörd, tror jag. De är så fina, magiska. De rakade jag av sig håret tillsammans.
Ja. För det var ju det här klippet, ifall att det är någon som har missat det, då ska man, tycker jag, gå in och kolla på det. Men jag tror att nästan alla sett det. Men det handlar ju alltså om att Elin har ju fått många cellgifter, men som inte har gjort att hon har tappat håret. För att alla cellgifter gör inte att man tappar håret. Och jag tror att det också var en del av att man inte heller har så här tänkt eller förstått. För hon har ju verkligen inte sett sjuk ut. Man kanske ofta kopplar ihop cancer med att man tappar håret av medicinen. Men det, nu går ju hon in i den starkaste cellgiftsbehandlingen hittills, eller det är den sista som man sätter in, och den är så pass stark så att här tappar man håret för att hon får andra mediciner, så de sa att nu finns det ingen chans att det kommer att vara kvar. Och då som vanligt så vill ju hon ändå ha så mycket i alltså sitt eget val. Alltså hon tar taget att raka av dig istället för att det lossar av. Att hon känner att det är hellre skönt att hon har kontrollen på det. Men också liksom hur hon då liksom mentalt förbereder sig på att så här, att hon är inte sitt hår, hon är inte sin kropp, att hon är fortfarande Elin. Och att jag tänker att det är så lätt att säga det som ett mantra och att liksom tänka att man ska tänka så. Men det som slår mig så starkt är liksom att det syns i hennes ögon att hon känner så. Så att när den här filmen kommer då, när hennes syskon, alla hennes tre syskon är ju med och hjälper till och rakar av håret, och hon rakar några snuttar själv också, och de gör det liksom så här, det är ingen som gråter, det är ingen som är ledsen, utan de typ sitter och skrattar och har roligt, och man ser liksom i hennes ögon att hon har redan bearbetat att håret ska av, och det här påverkar inte hennes situation. För att hon är liksom på något sätt redan, alltså det känns som att hon är liksom starkare mentalt. Och är liksom inte, hon ser liksom inte rädd ut för den biten. Nej. För det är bara hår.
Hon är helt mentalt inställd på det. Och bara kör, känns det
som. Ja, för jag tänkte liksom, så jag bara undrar hur många som nu, som jag då också, som så här sitter och börjar gråta. Dels för att man blir rörd, men också för att det är en väldigt jobbig situation här alltihopa. Men att då samtidigt på filmen så sitter hon och ler och skrattar. Ja. Och det är sån, det är så konstig grej på något sätt. Men helt fantastiskt. Och ja, men precis, hon hade ju liksom en ritual innan, bara med, som, för att säga hejdå till sitt hår. Och sen, sen så är hon liksom redo. Och sen så kommer det ju då dagen efter, så lägger ju Ida ut ett inlägg där det står typ, där hon går jag. Och så har de båda två rakat av sig håret.
Och just det där hon går jag. Alltså det fastnade hos mig när hon skrev det på inlägget väldigt mycket.
Ja. Och då, där började jag faktiskt jag började skratta. Och det var faktiskt så här, och det var så skönt att jag inte grät, utan jag skrattade, för att jag bara så här, jag skrattade och tänkte bara, jag visste det. För att jag var nästan förvånad att, för jag tänkte det redan när Elin skulle raka av sig. Jag bara, jaha, jag tänkte nästan att Ida också skulle raka av sig samtidigt. Men så var det inte. Och sen dagen efter så kommer det att raka av mig. För det är liksom så här, jag som känner de här systrarna, så är det så här bara, det var ingen överraskning.
Nej.
Det var så här, de är så där. Det där, och så var de innan Elin blev sjuk också. De är liksom så här, de håller ihop och de stöttar och ja. Det var så otroligt fint, så rörd man blev, och samtidigt så tyckte jag att det var så härligt att se så här, ja. De båda skrev också still me, eller Elin skrev ju så här still me efter att hon hade lagt av, och det känns också som att det där är Ida och Elin.
Men det där är ju väldigt så här, ja, det är så jäkla fint också. Och sen det här att Elin sprider budskapet liksom, att man är inte sitt hår. Alltså man är inte ett utseende, man är ju det man är inombords. Alltså att den att det här budskapet också kom fram så otroligt äkta i det här, är ju jätteviktigt budskap att nå ut med. Så hon, alltså det jag känner med Elin liksom, det är att hon så här, i sin situation så gör ju hon sån otrolig skillnad för andra människor. Alltså hon blir betydelsefull i det. Hur hon hanterar allting, alltså vad hon når ut med. Och ja, de som syskon, den kärleken, och de andra syskonen också såklart, men som familj.
Ja,
hela familjen. Den här stöttningen de har för varandra, det är så jätteotroligt fint att se, och precis så vill man ju själv ha det som familj. Så det är också en inspiration att se.
Verkligen. De inspirerar och berör på så många plan och på så många sätt. Och det är liksom, ja, nej. Ja, jag vet inte, men man har typ inte ord för dem. För de är så fina och så starka. Och så modiga och så alla.
Ja, och du som känner dem också. Du känner ju båda två kanske ganska, eller känner Ida väl också?
Ja, jag känner båda.
Ja, väldigt väl. Det måste ju vara så hoppfullt, tänker jag, att se hos nära. Att man kan hantera en situation som de gör.
Ja, och det jag tycker också så här, de har alltid varit så här, så otroligt starka individer, starka personer och just så här inspirerande. Det har de i sig, det har de alltid varit. Det jag tycker att det är häftigt att man vet, alltså vi vet så här på pappret hur sjuk Elin är. Men när man träffar henne så är det som att, alltså jag skulle vilja förklara henne så här, att jag har aldrig sett henne gladare, mer livsglädje, så mycket kärlek, och jag har aldrig sett henne starkare. Och då menar jag också mentalt.
Mm.
Jag har typ aldrig sett en så stark person nästan någonsin, som hon har, för att hon har jobbat. Hon har jobbat extremt mycket med mental inställning och med allt så här. Och att, och hon ser ju som sagt inte heller sjuk ut, alltså, för att hon är fortfarande så himla stark och så, så hälsosam. Och som många läkare säger till henne också, att hon är ju friskare än de allra, allra flesta man möter på gatan.
Mm. Mm.
Och det tar ju hon med sig. Mm. Att hon är ju, mm, även om hon på pappret har en jätteallvarlig sjukdom,
mm,
så är hon i sig själv. Och det där att hon har tillåtit sig att liksom så här, känna vem är jag idag och hur mår jag idag, och det är det hon lever efter och inte efter vad som finns på ett papper. Men det är det här som är så, jag förstår ändå inte riktigt, du vet, hur hon klarar det. Nej. För att det är så stort.
Ja.
Men hon klarar det, för att det är också en annan sak att liksom leva i förnekelse, vilket jag, alltså, vilket hon inte gör, för att hon kan ju prata om det, och hon får ju ut det ibland, som hon säger själv också, att ibland behöver hon ha dagar när hon får komma ut. Men sen tänker hon ju på hur hon mår och känner idag, och hur, alltså, hon mår bra nu, och hon gör allt utifrån det. Men det är så, för då är det när någon har frågat mig, men gud, hur mår hon? Men alltså, jag skulle ändå vilja säga att hon mår bra, och hon, jag har aldrig sett henne så stark.
Ah.
Och det är coolt,
ah, på något sätt. Det är coolt där. Och någonting som vi, alltså, som alla borde leva efter mer, tror jag, mm, också. Väldigt berörande.
Och här, att se det här. Ja, jag tänkte bara säga, det var ett tips om andra poddar också. Så här, vill man veta mer om allt så här, hur hon har fick veta om sin cancer och hur hon har handskas med det, om man ser på väg, så finns det ett jättebra avsnitt med henne i Framgångspodden,
mm,
med Alexander Perleros. Där finns det ett väldigt bra poddavsnitt som jag tycker att man kan lyssna på om man vill veta mer om henne och hennes resa.
Took her love for to gaze a while among the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay?
Sara, om vi går vidare här i podden från någonting egentligen inte sorgligt, ska vi inte säga, för att det är så här, det är livsglädje vi ser hos Elin och hos Ida och hennes nära kära. Så att jag hoppar vidare i alla fall här i podden och kommer göra lite så här reklam för mig själv, kan jag börja med att säga. Faktiskt.
Go. Jag vill höra.
Nu jäklar. Nej, men så här är det, Sara. Jag håller på och har jobbat väldigt mycket med en uppstart av en digital löpklubb som jag kommer ha under hela sommaren. Den kommer heta Let's Run. Och det här namnet Let's Run har jag haft så jag började coacha för många år sedan. Då hette min grupp det här i Motala. Så jag fångade upp det namnet igen och kör istället nu en digital löpklubb. Den kommer börja 7 juni. Fram till 29 augusti. Och den här löpklubben riktar sig till egentligen väldigt nya löpare. Och löpare som har kanske hållit på lite grann, inte hittat kontinuitet, men vill få in löpningen mer i livet och utvecklas. Så både nya löpare och de som har hållit på lite grann men som vill hitta en rullning på det, få igång löpningen, tycker att det är kul igen kanske, och utvecklas. Det som kommer ingå i den här klubben, det som kommer hända, det är att jag kommer ha 3 stycken löppass i veckan. Så ni kommer få ett träningsprogram av mig med 3 löppass i veckan och 1 styrkepass i veckan. Och alla kommer få samma upplägg. Jag kommer lägga upp det på 2 olika nivåer, nivå 1 och nivå 2 får man välja. Men det kommer vara lika många pass på nivå 1 som nivå 2. Sen är det såklart nivå 2 lite tuffare pass än nivå 1. Det är det som kommer skilja. Men just att ha 3 löppass i veckan tycker jag är ganska bra. Alltså även fast man är ny, för att få in kontinuiteten. Men i de passen så lägger vi mycket på mixa mellan gång och jogg. Så att de blir inte så ansträngande. Sen så kommer jag också ha ett livepass i Sprintcrowd-appen med allihopa. Så vi kör en gång i veckan tillsammans. Och då plockar jag ut ett pass ifrån de här, från träningsprogrammet, och väljer som vi kör tillsammans. Så det kommer vara ganska kul, ja, att man ses ihop då en gång i veckan på riktigt. Så det kommer bli superkul. Och det här styrkepasset som jag kommer lägga upp varje vecka, det kommer jag visa videoformat på ett Instagram-konto som jag skapar för den här klubben. Ett privat konto, bara för dem. Så där kommer jag lägga upp både så här inför varje vecka, kommer jag lägga upp hela träningsprogrammet, och jag kommer ha en egen post just för styrkepasset varje vecka. Och styrkepasset i sig kommer vara väldigt mycket egen kroppsvikt. Vi kommer vara lite i backe också sådär. Men just för att alla ska kunna vara med på det här styrkepasset, och inte såhär, man ska inte behöva ha massa gymutrustning. Så det ska bli så enkelt som möjligt för alla att kunna hänga på. Så det här passet kommer filmas varje vecka. Och sen så kommer vi liksom, jag kommer ju stötta och peppa och ge massa inspiration och kunskap på det här Instagram-kontot utöver det här. Alltså löpteknik, övningar, olika hacks och tricks och tips för löpare. Liksom allt möjligt. Bara för att liksom få igång de som anmäler sig och peppa ordentligt. Och finnas där hela sommaren för dem. Och vi kommer också ha en massa olika erbjudanden, tävlingar om olika saker. Startplatser till tjejmilen, till tjurhuset bland annat. Vitamin Well kommer ha låta ut massa olika flak från deras sortiment också. Löplabbet har också en så här rabattkod under hela sommaren som alla kommer få ta del av. Och de kommer låta ut presentkort också i gruppen som man kan vinna och köpa skor för. Ja, så det är väldigt mycket så, alltså mervärde att gå med. Vilket känns väldigt kul, om något som jag känner att jag ville ge de som anmäler sig. Att man får någonting mer än programmet och passen. Så det här är ju, det känns väldigt spännande, Sara. Jag är så jäkla pepp på det här. Jag ser så mycket fram emot det.
Det låter jätteroligt och bra.
Ja, så att är det någon här som lyssnar som kanske är intresserad, gå då in på letsrun.se. Där finns liksom all information om anmälan. Så att hoppas att några av er blir nyfikna och kika in mer kanske vad det här innebär.
Jag kom in lite på det, för jag tänkte det där är ju så, alltså ett bra sätt just om man vill liksom så här öka, alltså antingen just bara komma igång och börja springa som du sa, alltså mer mot den gruppen, men också om man kanske vill öka sin prestation lite grann. Och nu när jag inte har tränat så har jag ändå suttit och tänkt ganska mycket på just här, i och med att jag är ju prestationsdriven i min träning, jag tycker ju att det är jätteroligt att försöka bli bättre. Och då har jag liksom sagt för det, men dels här på din resa nu, att du att jag tror att du kommer att utvecklas jättemycket också genom att du börjar följa ett program nu.
Ja,
alltså du är inte träningsvan och du har sprungit så mycket. Så jag tänkte så här, för jag tänkte på saker på, om att effektivisera. Det här hänger ihop lite med, dels med min kärlek för prestation i träningen, men också till det jag håller på med nu med lite med min stresshantering och hur jag ska liksom, hur jag börjar lite sålla i huvudet. hur jag ska liksom effektivisera, men inte på samma sätt som förut. För förut har jag på något sätt försökt effektivisera genom att det här med att jag nämnde någon gång förut att jag sällan har liksom pauser, utan allting går ett i ett, och jag liksom måste bli nästan stressad för jag måste hinna med nästa buss för att hinna att hämta på, alltså förstår du, jag effektiviserar tiden genom att trycka ihop så mycket som möjligt, och tar jag färgen så tänker jag, men det är bra för då kan jag svara på mail på färgen, alltså förstår du, så och det försöker jag gå bort från. Så nu har jag mer försökt den här veckan tänkt på så här, hur kan jag öka min prestation på träningen utan att lägga mer tid på träning. Alltså för att jag har ju fortfarande bara mina 4 gånger i veckan, som jag har 3-4 är det ju. Och jag går ju framåt sådär, men man vill ju alltid liksom såhär, nej men optimera, men utan att göra mer. Och då tänkte jag, för dig är det så självklart nu liksom, du skulle ju stort sett, eller jag vet inte, lägger du mer tid nu på löpningen med programmet? Eller är det ganska, nej, det är ganska samma.
Inte. Ja.
Så där är det är ju en väldigt tydlig grej för dig, och samma som den här nu gruppen som du ska ha i sommar, det är ju ett sätt så här, om man bara har sprungit på känsla på sommaren, så vet man, även om jag kanske tycker om att springa varannan dag, så blir ju det här kanske inte mer tid, men man ändå snäppar upp prestationen.
Absolut.
Bara så. Och det, vi har ju pratat om det oftast i ett just träningsprogram, men alltså, mitt tänk nu har ju varit nästan att utanför programmet, för att jag har ett jättebra program som jag tror på, men det är ändå så här, ja, jag har inte så mycket tid. Så då har jag bara punktat ner vissa saker som jag vet att skulle förbättra min prestation utan att, att jag lägger mer tid på träning.
Oh, vad intressant.
Och då har jag punktat ner. Ja, men dels är det att lägga mig tidigare på kvällen. Jag var jätteduktig på det ett tag när jag sov så himla dåligt och var så stressad. Då var det så här, jag måste gå och lägga mig mellan 9 och 10. Men jag sa ju att jag började må bättre när jag har börjat kunna få det lite mer tyst i mitt huvud emellanåt. Mm. Och vilket har gjort att jag är fortfarande trött på morgonen och när jag stiger upp så här. Men där vid 9-tiden på kvällen är jag inte lika så här trött längre. Och jag tror att det har kommit av att jag har börjat stressa mindre mentalt under dagarna.
Ja.
Så då när klockan är 9, då kan jag nu börja få för mig att jamen, det hade väl varit mysigt att kolla på en serie eller någonting. Och sånt har jag inte gjort förut, men nu har jag börjat göra det. Så nu har jag istället börjat gå och lägga mig allt för sent för att jag inte känner mig lika trött. Så, men det är så att gå tillbaka till det där, att lägga mig tidigare, det hade ju ändå hjälpt min träning. Planera mina måltider bättre, för det är också så här, det tar inte längre tid. Jag lagar ju ändå mat och gör så här, och behöver äta mina mellanmål, men jag kommer ur lite det där också, att jag glömmer av mig ibland. Alltså så här, oj, jag har inte ätit, jag har missat ett mellanmål, eller jag har glömt det, alltså så. Och det är också, någonting som är lite inte likt mig de senaste åren, utan, men det har kommit någonting under barnåren, tror jag.
Kan vara så, visst.
Ja, men det är också en sak som det tar ju inte mer tid av min träning på så sätt. Den här en sak som jag har satt till, det gör jag ganska ofta ändå, men att fortsätta med att yoga, stretcha framför tvn, så typ om jag ser på en serie eller någonting, så försöker jag ta kanske första kvarten att stretcha lite samtidigt, eller rulla lite foamroller eller någonting, så att jag får in den och på så sätt också förbättra min återhämtning. En annan punkt som satt, det är en ny punkt för mig, för den har kommit med mitt det här stresshanteringen, och det är att när jag tränar vara ännu mer närvarande och fokuserad. Så att när jag går in på träning, du vet, att verkligen släpper annat. Och jag har haft ganska lätt att göra det, just speciellt när jag har tränare på plats. Då har det varit liksom min frizon. Men att en sak som jag kom på var att, liksom att när jag började jobba igen och träna igen, så kändes det som att jag kände mer det här också, att jag måste uppdatera mina sociala medier och att jag ska bjuda med mig av min träning. Vilket har gjort att jag ibland har känt så här, att under träningen har jag känt så här, jag borde fota något eller filma någonting. Och nu har jag landat i att så här, nej, det gör jag inte, för att det här är min träning och jag mår så bra att få vara bara i den. Och jag kommer prestera bättre. Så sen, i så fall kan jag försöka så här, har jag tid efteråt att så här, ja, vi är klara men jag behöver inte gå förrän om 20 minuter. Då kan jag lite stagea att ta en film. Alltså ta en film eller en bild från träningen. Men att bara släppa tanken att det ska vara kul att få någonting till Instagram när jag tränar. Och, så det är en grej som jag liksom sagt till, att så här, nej, närvarande och fokus när jag tränar. Sen kommer jag såklart att ibland gå ur det om det känns som ett sånt läge att vi skrattar lite så här och någon kanske filmar någonting eller så här. Så det är inte så att jag är stenhård på den, men jag ska sluta tänka att jag ska få något material. Utan i så fall blir det, för att det blir en naturlig stund liksom, att vi tycker att det är roligt.
Det med den punkten tror jag är väldigt viktig för att utvecklas. Alltså verkligen.
Mm.
Och även så här, ja, dels den grejen att man ska avbryta sig själv genom att fota och grejer. Ja, man tappar ju en del träning där direkt, liksom fokus. Så jag tänker också på, vi snackade om så här, träning med barn för ett tag sedan. Och då sa vi så här, när man tränar med barn så ska man ju släppa, då ska man inte tänka det som att det är sitt pass kanske i veckan. Alltså det kanske mer är barnens tid att röra sig och inte sin egen träning som är viktig då. För då blir det med så här fokus på, halvfokus på träningen, halvfokus på barnen blir väldigt svårt.
Mm.
Sen kanske det här är det, man kanske inte kommer iväg själv annars. Då får det vara vad det blir. Alltså då, men då kanske det inte handlar om att utveckla så mycket längre. Utan då kanske det handlar om att bibehålla träningen i alla fall. Hålla igång. Men det är svårt tror jag att utvecklas.
Exakt. Och det är det som, det är det vi chillar. Nu pratar jag ju om prestation.
Mm. Ja,
så att, jag menar, det här tänket behöver ju inte alls stämma in på alla.
Nej.
Eller på andra. Men för mig, men jag vill bli bättre. Men sen, och sen framförallt också, och det behöver inte vara, nu tog jag som exempel och sociala medier.
Ja.
Jag filmar ofta, ska jag säga, när jag gymmar. Men det är också för att jag kollar, jag brukar filma mina typ knäböj.
Mm.
Och då gör jag det inte för att, med tanke på att jag ska lägga ut det, utan då gör jag för att jag brukar ha så här, 2 minuter sättvila. Och då brukar jag titta på filmen och kolla på djupet, kolla på tyngdpunkten, kolla på mina vinklar. Alltså så att det ser ut så som det känns, brukar jag vilja checka av. Och sen kan jag ibland använda de filmerna ändå att lägga upp på.
Ja,
men då, är inte mitt, då är inte mitt huvud på att jag skapar det för någonting annat, utan då är det för mig själv.
Mm.
Så att det är nog olika sätt. Så att jag menar, så jag använder telefonen ofta och jag filmar ofta när jag tränar i gymmet i alla fall. Inte lika mycket på friidrotten. För där har jag ju min tränare som tittar på mig och ger den feedbacken på friidrottspassen.
Mm.
Då behöver inte jag titta på min teknik så mycket för att han säger om det är någonting jag behöver tänka på. Men det kan ju också vara andra saker. Det kan vara typ att man tänker på att man ska, vad man ska handla efter träningen. Eller vad man ska göra ikväll. Eller vilken mail man behöver svara på. Eller vilka, alltså, det, jag menar, det behöver inte vara, handla om sociala medier.
Mm.
Men att gå in, att liksom, att jag tror absolut att det hjälper ens prestation att vara närvarande i sin träning.
Absolut. Det här med att ta med sig, jag är ju ofta att ta med mig jobbet när jag springer i huvudet. Alltså. Och det jag märker själv att det påverkar negativt. Passet. Ganska uppenbart faktiskt.
Speciellt om du ska köra ett i alla fall om du ska köra ett lite tuffare pass.
Ja, alltså det går nästan inte. Jag måste nästan vara här och nu då för att det ska bli bra på de passen.
Mm.
Så den punkten är ju, den är någonting
man kan jobba med. Ibland kan man känna sig stressad för någonting sådär. Mm. Men då är det tillbaka till det som jag pratade om förr med att jobba såhär, men det jag stressar över nu, är det någonting jag kan göra åt just nu?
Precis.
Nej, jag kommer ju ändå inte sätta mig ner och svara på mejlet mitt i träningen. Och alltså kan jag ju faktiskt sätta det på stopp, den tanken.
Jag har faktiskt tagit med mig det från dig, Sara, i veckan.
Men gud,
ja, men jag har sagt stopp och så framtid. Jag har plockat ut den här tanken till framtiden.
Ah.
Ja. Mejlen.
Ja,
det funkar. Ja, det har funkat. Jag ska mejla den och den mejlen. Just nu ska jag mejla henne också. Bara, nej, stopp. Framtid. Så jag kört. Ja.
Ja, för det är inte så att du glömmer det sen ändå.
Nej.
Det kommer finnas där.
Ja.
Eller så får man skriva ner bara.
Ja.
Om
exakt.
Det skulle vara så. Men jag har haft nästan lättare att komma ihåg saker och glömt mindre saker när jag sagt stopp. Och sen när jag så här bara, just det, nu har jag tid att sätta mig en mail. Vilka saker
ja,
var
men
det?
För då satte du stopp.
Och då, det...
ja, men då var det markering på att det var någonting. Och det minns du ju sen.
Ja.
Alltså... ja.
Sen kan jag säga, sen är det så här, vissa dagar är det svårare att göra så. För att då känner man att huvudet snurrar hela tiden.
Ja.
Men ofta har det funkat.
Mm.
Och liksom att ta kommandot på det. Ja, men vad kul, vad glad jag blev att jag, liksom,
ja,
att jag har testat det.
Ja, verkligen.
Och sen sista punkten här, så att liksom så här, pausgympa, typ när man jobbar hemifrån. Man oftast tänker man ändå att jag ska ta någon form av så här, jag behöver röra på mig i alla fall varje timme eller någonting. Alltså ställa mig upp och sträcka på mig någonting.
Mm.
Och då tänker jag, den lilla pausgympan som jag också behöver vissa dagar, där kan man ju också sätta in de här, alltså specifikt fokus på det. Så till exempel, så som jag har förut gjorde jag ju pausgympan alltid min axelrehab när jag höll på med den.
Just det.
Medan nu kan jag ju också då liksom sätta in pausgympa i form av att någon övning som hjälper mig att tänka på min bål och säte. Eller pausgympa i form av att till exempel stretcha mina höftböjare som jag kan känna mig lite stel i. Eller alltså förstår du, någonting som är i löpningen, kanske men lite tåhäv för att man vet att jag behöver stärka upp. Eller några hopprep för att få in lite plyo.
Mm.
Alltså att man kan ju sätta in lite specifik pausgympa under dagen när man ändå behöver röra på sig.
Mm. Absolut.
Så att man inte bara tänker att jag ställer mig och bara sträcker på mig upp. Det kan ju också vara skönt, men om man ändå vill få in mera specifikt utan att öka träningstid så kan man ju absolut sätta in lite sånt, tänker jag.
Ja. Absolut.
Så det var bara mina icke-tränande tips.
Ja, men alltså, det är ju liksom att utvecklas i sin träning handlar inte bara om träningen i sig. Så är det ju.
Nej.
Det är andra delar i livet som behöver liksom falla på plats och bli bra liksom för att man ska utvecklas. Och kan man då göra de här bitarna som inte är jätteansträngande utöver sin träning, då kan det bli väldigt bra. Så man borde ju med kosten med så här, tänka på att få i sig mellanmålen som man glömmer ibland. Men allt det här kan göra jätteeffekt på träningen på sikt om man faktiskt sköter det bra.
Ja. Ja, och det är någonting man lagar ju ändå mat och man äter ju. Men, alltså, men ändå är det svårt ibland, för det är ändå lätt att så här, men vi har ju fastnat i att vi gör samma maträtter typ hela tiden för att det är enkelt så.
Mm.
Men jag tänker att skulle vi bara byta ut vissa saker ibland, nu äter vi ganska bra mat överlag, men jag tänker om man skulle äta, ja, ni fattar vad jag menar.
Mm.
I början kommer det vara för man behöver ändra sin inköpslista och sina rutiner och sådant, men sen efter ett tag så borde ju den nya maten ändå sitta lika enkelt.
Ja.
Som den andra.
Ja.
Det är bara den där, det är bytet som är jobbigt, förändringen i sig.
Exakt.
Men sen när man har då fått in det att sen, nu är det här på vår standard köplista, att vi liksom gör det och liksom så här, hitta någon inspiration från något nytt recept som känns, nej, men så här, som känns bra inför träning.
Mm.
Och så. Ja. Jag tänker man ska ju ändå äta och man ska ändå laga mat så man kan göra lite.
Ja.
Men typ som, för jag, ibland har det blivit så här att jag bara går och småäter lite istället för att ta ett riktigt mellanmål. Och det är ju en sån här klassisk, det tar ju antagligen mer tid och mer, alltså det är inte bra för tänderna eller någonting heller att jag går och tar tre små knäckemackor med och sen tar jag en frukt och så där. Alltså istället för att bara så här sätta mig ner och ta ett ordentligt mellanmål.
Mm. Och det här sitter ner och äta. Jag typ stressar runt ganska ofta och bara så här, så säger, ta en knäckis, tog en knäckis med mig till podden liksom, innan jag podda, så här, i panik, så här, jag hann inte äta frukost innan, ta en knäckemacka här i podden, så äter frukost sen. Ja, men du vet den här, det är så onödigt egentligen. För att,
jag skrattade, för att jag tror inte att jag har sagt det här i podden, jag har bara sagt det hemma.
Vadå?
Att jag märker nu, När man åker kommunalt nu är det ju munskydd, förut var det ju bara på rusningstid, men nu är det ju att man ska ju alltid ha munskydd när man reser kommunalt. Och nu inser jag hur mycket jag brukar äta på tunnelbanan.
Alltså du kan inte göra det nu.
Du kan inte dricka kaffe. Alltså proteinbars typ eller någonting. Det vill säga just för att jag har haft ofta bråttom. Jag har inte haft tid att äta, satt mig ner och äta mitt mellanmål innan jag går till tunnelbanan. Så jag har ofta så här köpt en proteinbar på Pressbyrån eller en frukt och äter det på vägen till förskolan och så. Och nu har det blivit så tydligt för mig att när jag sitter på tunnelbanan så vill jag liksom äta någonting. Det blir så tydligt när jag har ett munskydd för. Jag bara, i början köpte jag till och med en kaffe på Pressbyrån och sen bara satt jag mig och bara, hur tänkte jag nu?
Nej.
Så sitter man ju bara där och håller den tills man kliver av och då tar av munskydden när man kommer ut. Ja. Bara, det var ju jätteonödigt att köpa den då innan. Så jag bara, och då tänkte jag så här, gud, Pressbyrån, om man pratar ju så här med beteende, för jag går ju ofta, ibland också om det står så här att det är 8 minuter till nästa tunnelbana. Alltså det är ju, i Stockholm är det mycket, men jag vet att bor man på något annat ställe så är 8 minuter ingenting. Men i Stockholm är det länge att vänta på tunnelbana. Mm. Och då går jag ju liksom av rastlöshet in och köper någonting att äta.
Ja, men alltså.
Och då tänkte jag så här, jag undrar om det är just Pressbyrån, för jag tror att det är många som köper någonting lite i farten. Och jag undrar hur deras försäljning har påverkats av... Dels att färre åker kollektivt. Jag menar, jag åker bara kanske en eller två dagar nu mot förut alla dagar. Och att, alltså dels åker mindre, men också då att man inte äter eller dricker någonting på vägen.
Mm. Ja, men gud vad kul alltså. Men det kanske, den här vanan kanske försvinner då av dig. Lite nu.
Ja, jag har sett såna roliga klipp också på så här Instagram när folk glömmer att man har på dem där. Och du vet, bara tar en tugga med gaffeln och bara trycker in och sen bara, oh shit, så har de blivit så. Ja, ser jätteroligt ut. Men jag förstår det, vet, de sitter och typ scrollar samtidigt och sen bara börjar trycka något mot munnen.
Vanebeteenden alltså. Det är intressant.
Ja, verkligen. Jag känner mig träffad. Jag har snappat upp lite fler saker på sociala medier.
Gud, så bra.
Ja, och det här var faktiskt en väldigt intressant och väldigt viktig punkt tycker jag att diskutera. För att jag hoppas att det kommer att ändra lite grejer med att de har fått kritik. Men så är det. Det finns de här Friidrottens GP-serie. Alltså i Sverige finns det GP-tävlingar och i världen finns det. Och i Finland, Motonet GP heter den typen. Och det är alltså 6 stycken deltävlingar under sommaren som är liksom högsta klass av nationella tävlingar. Så det är ju här, de första 3 är alla 3 tävlingar i juni. Och det är också för att atleter ska ha chans att kvala in till stora mästerskap. Så nu i år så handlar det ju om att kvala in till OS. Mm. Så de är placerade i juni så att man ska hinna. Så det här är liksom de största tävlingsserien. Nytt för, eller i de här GP-tävlingarna, i och med att det är stora tävlingar, så är det liksom att det finns alltid prispengar också. Så det är dels att atleterna jagar kvaltider, men också prispengar. Och då är det kategoriserat som är A, B och C kategorier som styr hur mycket pengar som finns i prispengarna. Och A är då den som är högst. Och där är det liksom där i de grenarna så finns det atleter som är just på OS-nivå och dem, så där är det också högre prispengar. Medan B och C-kategorierna, det är prispengar där också men inte lika mycket för att det är kanske inte lika hög nivå om man säger så på landet eller på deltagarna just nu. Men det är prispengar i alla. Och så har det alltid varit. Men nytt för i år är att det kommer en ny priskategori i de här tävlingarna. Och det är då att i varje deltävling så ska publiken rösta fram sin favoritidrottare. Så det blir alltså lite som en popularitetstävling.
Men gud, aha.
Där man kan vinna pengar. Och det som ännu gör det ännu mer irriterande, för det är många friidrottare som har blivit irriterade av det här. Arga såklart. Och det är också att prispengarna här, vinnaren för den här priskategorin, får alltså 1000 euro, alltså ungefär 10 000 kronor. Vilket är, den enda som vinner mer är vinnaren av A-kategorin.
Mm.
Så du alltså, du får mer pengar av att vara en favoritidrottare en vinnaren av B- och C-kategorin eller den som kommer tvåa i A-kategorin. Så det betyder att du, ja men du, det lönar sig mer att vara populär än att vara bäst, om man säger så. Nej, men, och det som då friidrottarna har reagerat över väldigt starkt, det är ju dels det här med att alltså att friidrott är ändå en väldigt resultatsport, alltså det är ingen bedömningssport utan det är väldigt tydligt baserat på siffror. Och att då blir det liksom att vinnaren, alltså den som vinner mest pengar är inte den som är bäst utan den som är populär. Alltså det liksom tappar lite poängen med vad idrott är.
Oh.
Och också så här, vad för signal skickar det här till unga idrottare? Mm. Att du belönas med större prispeng av att vara favoritidrottare än duktigaste atleten. För då blir det ungefär som att man ska prioritera.
Alltså det där är ju jättekonstigt.
10 000 kronor. Ja, och 10 000 kronor, det är mycket för nu ska man komma ihåg att även om du är professionell friidrottare så handlar det är inte många i Sverige och Finland som tjänar mycket pengar på att vara friidrottare.
Nej.
Så det är ju en idrott som inte har alltså, jättemycket så. Och att då att få 10 000 kronor till skillnad för att få 5 000, det gör ju också till exempel att du har råd med alltså, träningsläger utom, alltså kanske 2 träningsläger istället för 1 träningsläger, och det gynnar ju också din utveckling. Så det blir också som att, så då blir det ju att de som gör bäst resultat får inte samma pengar för att träna, alltså satsa på sin idrott som en som är populär. Och ja, och då har man då pratat med Ylle, alltså de som har sänder de här tävlingarna, och att deras är då att de vill, varför de har gjort så här är för att de vill öka liksom aktiviteten i deras sändningar, alltså aktiviteter på deras sida, och genom att då ha sådana omröstningar där publiken och tittarna liksom ska rösta fram, så är det ett sätt som möjliggör att trafiken, aktiviteten ökar, och att det är därför de har gjort så här. Men det man då har som nu då som då försökt kritisera, och det är liksom att de väljer att göra det på favoritidrottare. Man skulle ju kunna att man får rösta på dagens bästa prestation eller bragd eller nykomling eller kämpe eller alltså någonting, så att man ändå får en uppskattning för någonting man har presterat och inte för att man är favorit, för det är lite svårare att
alltså, det är alltså så himla sätt. Märkligt när det handlar om den här nivån vi är på också liksom.
Ja, och jag håller ju verkligen, verkligen med om att det här är liksom inte ett bra sätt att öka sin trafik på, och jag håller med om att, att signalen det skickar till unga inom idrotten, det är inte heller alls bra. Sen kan jag förstå att de vill ha någonting, ett sätt, du vet, att för alltså just det, jag förstår ju att de, det är ju ett jobb för dem också, de behöver öka trafik, men jag hoppas att de ändå ser över att just det, kan vi göra det på ett annat sätt, kan vi ha en annan form av röstning som kanske ändå baserar sig på prestation.
Ja,
ändå.
Precis.
Men det fick jag ändå in med tankarna på liksom hela allt det här ihop, för att idag så har ju många idrottare sociala medier, och det blir ju också ett sätt att dels bli populärare för att du har en egen kanal att synas med. Och det är ju någonstans att ju mer ofta vill jag känna någon person, så ju mer tycker man nästan om den. För att man, det känns som man känner den mera än någon man inte vet mer än namnet. Så att det är ju ett väldigt bra sätt för de som vill att jobba på sidan av och på så sätt skaffa sig en egen inkomst. För att det är ju spons som du har, men att det här blir också lite mer mot det här samarbete. Det är ju egentligen ett annat yrke, ska jag säga. Alltså, influencer jobbar med sociala medier, och jag tycker att, eller jag förstår att många idrottare väljer att göra det, för att de tar ju kontrollen på ett annat sätt om
absolut, ja, inkomsten.
Om inkomsten. Plus att jag tänker att det är också ett jobb som funkar ganska bra att göra samtidigt som du idrottar, för du kan bygga den på din idrott. Alltså de går ju på så sätt hand i hand.
Absolut.
Men det blir blir problematiskt om du känner att du måste ha ett stort Instagram-konto, eller att du ens behöver synas utanför din idrott. Så ska ju inte en idrottare inte behöva känna. Den ska ju inte behöva ha sociala medier om den inte vill. Man ska ju få göra bara sin idrott. Så att, ja, jag tänker hela den här idrott / sociala medier blir ju ganska intressant på så sätt.
Väldigt, väldigt intressant. Och här känner man ju verkligen så här själv att både du och jag, Sara, jobbar ju med varumärken på våra Instagram-konton. Så på så vis så jobbar vi väldigt mycket som influencers. Vi får pengar från företag som också då sponsrar elitatleter på olika sätt. Och då känner man ju själv så lite så här att shit, är det här rätt då? Jag får lite så här jag får en skuldkänsla lite grann i att, eller jag tror att många elitidrottare idag stör sig lite på de influencers som inte är elit men som ändå får stora pengar från samma företag som de får pengar från, och kanske mer än dem på olika plan. Och då känner jag så här, men gud, jag jobbar med olika varumärken som andra också gör som är elit. Och jag kanske får mer pengar än vad många av dem får. Och samtidigt så är det här, man måste ju skilja lite på vad det är, vad uppdraget är man gör. Alltså, jag tycker att elitidrottare ska ju få, de ska kunna leva sin idrott i högsta möjliga mån. Och sen det här influenceryrket, det handlar ju om att sprida ut varumärket så att de säljer mer. Så att de kan ge ännu mer pengar åt kanske tillbaka till idrotten eller vad nu är. Så lite så här, förstår min tanke lite, att man,
absolut,
inte skuld, men ändå så förstår jag att elitidrottare reagerar kanske på just det.
Ja, jag förstår det absolut, och jag har upplevt samma känslor också ibland. Jag tänkte framförallt när jag jobbade med Nike, och då blev det också så här att jag som deras coach fick ju mycket kläder och skor, alltså så här, hela tiden, för jag behövde hela tiden uppdateras med det nya. Och då kom jag att jag tänkte på det liksom, så här, att det finns så många atleter som hade vilja och behövt få det här. Men det är där som du säger också, så här, jag kan ju inte blanda ihop jobb och jobb. För det är ju, egentligen är det två helt olika grejer, men i och med att man kan kombinera dem så blir det,
det blir krångligt.
En krångel, men det gör ju alla, det skulle jag säga, artister och allt uppe, de kan ju också jobba med sin karriär och bra kombinera det med sociala medier, för att det är ju någonting som har växt och gör att det är det folk tittar, så det har ju kommit en helt ny sätt för företag att marknadsföra sig och sälja. Men sen hoppas jag att sponsorpengar och sånt inte har minskat på grund av det. Jag hoppas,
nej, men det
jag vet
tänker.
Jag inte.
Ja.
Ja, jag tänker liksom, eller tror och hoppas, det här, jag har ingen aning om hur det är, men att de pengarna som alltid funnits som spons finns kvar.
Mm.
Däremot så känns det lite, för att man har sett att många har börjat ge via samarbeten, och det känns att spons börjar ju också jobba mer som samarbeten. Förut var ju spons kanske bara att du hade en logga på din t-shirt, ja, och så gjorde du ingenting annat än så, men då fick du pengar som stöd för din satsning.
Mm.
Medan nu börjar ju spons också se ut lite mer som att, ja, men då vill vi gärna att du är med på det här eventet, eller att du syns i det här, alltså att man får lite mer just uppdrag det, och på så sätt kanske jobbar. Så det har ju börjat gå så också. Men det jag hoppas är att det liksom fortfarande finns samma sponsumma, kanske till och med att den har växt också.
Mm.
Men att pengarna som kommer utöver det är ju jobb som man har skaffat själv på egna, på andra sätt, och vilket då ska gynna en idrottare, men inte ta någonting från en annan idrottare.
Exakt.
Och problemet här, som i den här, det är ju inte att, alltså det är ju jättebra att det kommer 1 000 euro till att delas ut.
Mm.
Men det är ju mer bara hur de väljer att dela ut det.
Mm. Men det gör
för annars är det bara mer pengar in i sporten.
Ah.
Och jag tänkte det också. Ah. Med, och jag tror också att det finns en fördel med att det finns stora profiler på Instagram och sånt. För det drar ju också mer publik till sporten.
Ah.
När man börjar följa stora profiler. Det skapar ett intresse för vad de gör. Och det gynnar ju på sikt alla.
Mm. Och kanske då att stora varumärken kanske växer ännu mer då, och när de växer ännu mer, tjänar mer pengar så varumärke, så kan de också ge mer också till elitaktiva också. Så att egentligen så kanske det gynnar till och med, alltså dem.
Men jag tror och hoppas det.
Jag tror hoppas det.
Men, och jag tänker de stora är just det så här, Nike, Adidas, Reebok, alltså de kommer alltid vilja synas bland atleter.
Ja.
Och idrottare. Yes. Men däremot så tror jag att det faktiskt är så att influencers och stora profiler på nätet, de sälja mera.
Mm.
Och någonstans är det ju det de företagen, det är ju deras målsättning, är ju omsättning. Mm. Och att de vill ju ha folk som kan sälja vidare och inspirera folk till att, alltså, till andra saker än vad elitidrottaren inspirerar till. Den inspirerar ju på ett annat plan. Alltså det är två olika sidor.
Jag
och jag tror som du säger att de ökar, och då kommer de att kunna ge mera till. Men det här är också mitt, alltså, önsketänk, säger jag. Jag kan ju inte säga att det är så, men jag hoppas och tror det.
Ja. Men min upplevelse är så här, de företag jag har mött, så har de ofta så här en budget då, eller kategori mot elitaktiva. Och en mot mera influencers marknadsföring. Alltså, så deras marknadsföringspengar lägger de på influencers nu, istället för att lägga dem på kanske olika annonser, tidningar eller liknande. Så att de ju valt om, alltså, ägnat om det ganska mycket, så att de går via profiler istället i sin kategori. Men att fortfarande de här aktiva, elitaktiva, har sin liksom ekonomi kvar ifrån företaget. Det är min upplevelse att det finns två olika budgetar för det.
Mm. Sen är det ju ändå problematiskt, alltså, jo, alltså, med att säga att du också väljer ut då vilka idrottare du vill sponsra, så kommer det såklart ha en påverkan om någon idrottare har 100 000 följare.
Ja, och där kommer problemet in. Kanske ännu mera.
Ja, för då blir den idrottaren kanske blir mer intressant att sponsra på grund av att den har det här på sin ram.
Men, visst.
Och det blir problematiskt, för att det är det här jag tycker att en idrottare ska inte behöva, den ska inte behöva jobba med sociala medier det minsta, om inte den vill det. Men alltså jag är så kluven där, för samtidigt känner jag också så här att den ska ju få göra det också. Och du och jag kan ju ändå
om den vill
intyga. Ja, exakt. Och du och jag kan ju också intyga om att det är ett jobb den gör.
Det
är
inte så att den bara, inte glömma bort. Nej, precis.
Vi vet ju att den har ju det här som, man kan ju säga att den har ett jobb på sidan av. Mm. Men den jobbar med sitt varumärke och sociala medier. Och det är liksom ingenting jätteenkelt. Och många av dem har ju också agenter som hjälper dem med både samarbeten på Instagram och alltså olika saker. Så att de gör ju väldigt mycket jobb för att ha en hög. Och det tycker jag också att det är, som sagt, det måste man också få göra. Men man måste också
Ja, man måste ju värdera det, för det är ju faktiskt, det kan bli ett jäkla jobb liksom att alltså jobba som influencer. Det kan vi intyga. Jag som jobbar i nästan heltid liksom med det här idag, kan ju intyga att det är väldigt mycket jobb. Jag menar, det är planering, fotograferingar, filmningar, manuspluggande, det är avtalsgrejer, 1000 mejl om dagen. Du vet, så här, det är mycket jobb. att syra upp som man kanske inte tänker på om man inte jobbar så, tror jag. Och det gäller ju också då atleter som faktiskt satsar på sina kanaler mer. De jobbar ju med det väldigt mycket. De bygger upp ett varumärke kring sig själva. Och då kanske de då ska kunna ta mer betalt ifrån varumärken då. Än om man inte jobbar alls med det här. Så det är svårt. Jag är kluven och vi går ju mer och mer åt det här. Att sociala medier blir viktigt. Och att det ger mer pengar till de som är aktiva där. Men det är skitsvårt där. För det kan ju bli jäkligt orättvist också. Om du är mycket bättre idrottare än den bredvid som har stort konto på Instagram. Men den tjänar mer än dig då. Är det rättvist eller inte?
Mm.
Jag vet inte.
Nej, det finns ju helt klart ett problematik i,
ja, det finns det.
I det här. Mm. Det finns det.
Mm. Och
jag tänker som också hur företag jobbar. Jag tänker om man bara ser på träningsklädersbranschen de senaste 10 åren.
Ja.
Eller 15 åren. Alltså det har ju hänt så extremt mycket inom den. Så jag förstår att företagen idag, de säljer så mycket mer än spikskor och tävlingsdräkter, alltså, du vet, alltså, och det här sportsportiga. Mm. Och de behöver de ju också, de vill ju också nå ut till helt andra målgrupper.
Mm.
Och de målgrupperna nås inte av elitidrottarna. Så det blir ju liksom, ja, så, ja, nej, det blir bara att bredden idag är ju så mycket större också. Och därför kan man som en elitidrottare inspirera både inom idrotten men också utanför också med hjälp av sina egna kanaler.
Mm. Mm. Det är verkligen så. Det är ett väldigt komplext ämne. Alltså verkligen.
Ja. Men det som är viktigt är att inom förbund och föreningar och då YLE, alltså de som tv sänder tävling, alltså där det liksom är prestationen som är i fokus just här och nu.
Yes.
Där måste det få vara prestation.
Mm.
Och tävlingen i sig. Och, ja.
Det är väldigt trist att, om den ska försvinna. Alltså nej, det känns ju inte bra i magen alltså, att höra det som du säger nu.
Nej, gör inte. Nej, för här blir det verkligen. Och jag förstår att många friidrottare har reagerat på det här. För att ja, nej, det kändes inte som en bra lösning. Även om det kom mera pengar in i sporten. Men det blir nog mer irritation.
Ja.
Och då hade det också kunnat bli, för det tänker jag också, är någon jättefavorit. Då är det hade ju kunnat bli nästan att det är samma person som också vinner den här varje. Det är 6 deltävlingar. För det är svårt att ändra populariteten på 6 olika tävlingar. Däremot en prestation kan ju ändra upp och ner. Och någon som har slagit från underläge eller någon som har gjort ett stort personrekord och klarat kvalgränsen som ingen hade räknat med. Alltså förstår du, det finns ju så mycket mer som kan hända på något sätt under en säsong när man kollar på prestationer än popularitet. För det känns som att den det tar kanske lite längre tid att ändra på den.
Mm, absolut.
En nykomling har ju svårt att komma in där, en ung som inte har synt så mycket kanske.
Ja. Och då blir det tufft istället att få tjäna pengar då.
Mm.
Ja, nej. Nej, väldigt intressant att du tog upp det här tycker jag. Och viktig fråga att här fundera vidare på. Känner jag också.
Jag ska uppdatera, för jag tror och hoppas att de kommer att göra en ändring inför de här tävlingarna. Men vi får se.
Spännande. Men du Sara, nu ser jag så här att tiden rullar iväg idag. Ska vi ta veckans bästa nu som avslutning? Vad tror du?
Det kan vi göra, ja. Mm. Börjar du?
Jo, men då får veckans bästa bli, då tar jag ett specifikt pass här den här veckan. Då tar jag det här tröskelpasset som jag hade, som var 6x5 minuter tröskel. Som kändes väldigt skönt. Det har flött på liksom, och jag kollade efteråt att jag låg i rätt zon och sådär. Vilket jag gjorde typ hela intervallsektionen där, så var jag på threshold pace hela tiden. Gick aldrig över, aldrig under. Så att det kändes väldigt, väldigt bra. För annars har jag haft ganska tunga pass i veckan. Men just det här passet känner jag mig ganska stark. Så det får bli veckans bästa för mig där.
Härligt. Jag har ju bara ett pass som jag antar att göra sen. Det var ju söndagspasset. Då hade jag vila på grund av knä. Och sen så sprang jag. Och det kändes jättebra. Och då sprang de här flygande 30-10, och det är alltså flygande jag nämnde för. Man springer med fart in genom sensorer som mäter ens hastighet på 10 meter när man har farten uppe. Så inte från starten liksom, utan man har farten uppe. Och då får vi värden på 30 meter och på 10 meter. Och det låter jättelite för det är hundradelar hit och dit. Men om man tänker på 10 meter, säger man en tiondel, är ju en sekund på 100 meter.
Ja, så det
blir
ju
ganska stor skillnad. Ja. Exakt, en tiondel blir en sekund som sagt. Ja. Så 500 delar är fortfarande en halv sekund som det skiljer liksom, om man duplicerar eller ja, till 100 meter. Mm. Men så jag sprang flygande 30 och 10 och det bara kändes så bra så jag bara första loppet, det man brukar alltid göra bättre, man gör typ 4-5 stycken. Och första loppet brukar alltid vara lite segt, men den var typ tangerat på det bästa jag gjort hittills förut.
Men gud!
Ja, på det bästa. Ja. Och sen så då när jag sprang, så sen var det liksom det tredje loppet, då kapade jag alltså en tiondel på 30 meter, mer än en tiondel på 30 Oj. Meter. Vilket är ett jättestort hopp. Och då var det typ 200 eller 300 delar på den där 10 meter då. Så jag blev så chockad, jag bara, nej men gud, funkar klockan? Alltså var det rätt verkligen? För det var som, så den stort hopp har jag inte gjort hittills och att den liksom kom nu. Så att, ja, men jag tittade på den och då kände jag också så här att det här med att skynda långsamt, att jag var så otroligt nöjd med den tiden för den förbättringen. Så jag valde att inte springa dem, jag skulle gjort två till. För att jag vet ju att då kommer jag gå in och försöka slå det igen. Och det är redan en jättestor förbättring, ett sånt stort hopp framförallt. Så jag bara, jag behöver inte försöka bräcka det en gång till nu. Så att jag tar mig spikskorna och joggade ner och var jättenöjd med det resultatet. Så veckans bästa är en förbättring på flygande 30 som höjde det. Min topphastighet väldigt mycket.
Ja, fast så det var roligt. Sjuk nu så vet vi att du är i toppform just nu.
Egentligen. Ja, det var sista passet. Sen, ja, precis. Sen vilade jag måndagen och sen på tisdag blev jag sjuk. Så att jag vet inte, det kanske var för att jag hade vilat en hel vecka innan också som det gick så bra. Men det är ju häftigt, jag vet ju då i alla fall att den hastigheten går att komma upp i. Min kropp har ju det ändå någonstans. Och, ja, så det var väldigt roligt.
Spännande att se vad som händer här nu i sommar för dig, känner jag.
Ja,
faktiskt.
Ja, för jag måste lära inga förväntningar.
Nej, men det ska bli spännande.
Ja.
Ja, nej men ska vi säga, jag förstår det. Ska vi säga hej då för dagen?
Det ska vi.
Önska alla er som lyssnar en superfin vecka framöver.
Ja, nu kommer solen också.
Ja, här också.
Och värmen.
Jag vet.
Yes.
Det kommer.
Så ha en skön vecka allihopa, njut. Och så hörs vi om en vecka igen.
Det är vi. Ha det fint.
Ha det bra.
Hej då.